Kära Herre och Frälsare, vi får tacka dig för att du har lovat vara med oss när vi samlas i ditt namn. Och nu när vi samlas till den här terminens första bibelstudium, så har vi en särskild orsak att be dig om hjälp. Sänd din ande för att förklara de ställen som är ganska svåra att förstå och som man har funderat på olika sätt. Så att vi kan höra dig, så att vi kan förstå vad som är din vilja och så att vi också kan leva efter det. Vi ber dig om välsignelse ikväll och också för kommande verksamhet, kommande bibelstudier. Lämnar så denna kväll i dina goda händer. Och så ber vi, Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Vi ska då gå in på femte kapitlet i Hebreerbrevet, men inte från början. Vi har redan i våras avverkat större delen av det, utan det är egentligen från vers 11. Men en liten tillbakablick på de tidigare kapitlen ska vi göra för att repetera och påminna oss vad vi har sagt och vad temat är här i Hebreerbrevet. Vi har ju haft det här med större än och liksom över härligare och större och mera mäktig och allt det här som ett gemensamt drag i de första kapitlerna. Och det är då Jesus Kristus som är den större. Han är större än änglarna. Det talar första kapitlet om. Han är större eller för mer än Mose. Ja, det är också i andra kapitlet som det utvidgas det här med att han är för mer än änglarna. I tredje kapitlet talas det om hur Kristus är större än Mose. Där kommer det också ett avsnitt som anknyter till Mose tid, när Mose ledde folket i öknen och när Israels barn satte Mose och Gud på prov. Och när Gud sen svor i sin vrede att vi ska inte komma in i hans vila. Och därmed kom vi in på ett begrepp som är centralt i fjärde kapitlet. Det som handlar om sabbatsvilan. Och som då Kanans land var en förebild för. Och där fullkomningen då är himlen. När Josua, som sen tog över efter Mose och förde in folket i Kanan, så då kunde han föra in folket i ett land som var utlovat av dem, men som inte var en fullständig vila. Det var inte en sabbatsvila, det var inte en trygg tillvaro skyddad från fiender, utan de hade mycket krig. Det är först den vila som återstår, den vila som vi kallar himlen, som är den fullkomliga vilan. Också i slutet av fjärde kapitlet så kom vi då till att Jesus, till avsnittet som talar om att Jesus är den fullkomliga översteprästen. Och det är det som nu sen de fortsatta kapitlerna väldigt mycket kommer att handla om Kristus som överstepräst. Och närmare bestämt en speciell typ av överstepräst, efter Melkisedeks sätt. Och det här kommer vi då in i sjunde kapitlet framförallt. Därmed så kommer det också att framgå att Jesus är större än Aaron, alltså den jordiska översteprästen, som utses bland människor och som måste själv bära fram offer för sina synder. Det behöver inte Jesus. Jesus är fullkomlig. Han är utan synd. Men han måste ändå lära sig lydnad Han måste gå in i en uppgift där han lärde sig lydnad genom sitt lidande. Och så blev han då kallad till en överste präst av Gud själv, en sådan som Melkisedek. Och där precis stannar vi i maj, i 10:e versen. Nu startar vi då ett avsnitt från 11:e versen i 5:e kapitlet som heter Varningar för avfall. Och det handlar om delvis nu här om förhållandet mellan mjölkmat och den fasta födan. Det är alltså frågan om vad slags andlig näring vi behöver. Men sen i 6:e kapitlet kommer vi snabbt in på det som har varit ganska omstritt här i Hebreerbrevet och som faktiskt är en svår framställning. Det här med syndmoden helige ande. Möjligheten eller omöjligheten att omvändas om man har gjort en viss synd. Så det måste gå in på en hel del. Vi ska läsa först då från 5:e kapitlets 11:e vers och säga någonting om det här. Om de här verserna. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fastföda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Om detta, det går då alltså tillbaka på det här med Kristus som överstepräst, och det kommer vi ju då tillbaka till. Och det säger Hebreerbrevet att det är mycket som är svårt att förklara. Det här hör till de saker som inte är mjölkmat. Det här hör till den mera fördjupade undervisningen i Guds ord. Det finns en förebråelse här. Eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Vi förstår av det här att författaren här menar att om ni skulle inte ha varit så tröga att lyssna utan ha följt med ordentligt så skulle det vara lättare att förklara. Men nu har ni blivit tröga att lyssna. Och därför så krävs det ganska mycket. För de har varit med och undervisat så mycket att de för länge sedan borde ha varit lärare. Men de är inte mogna för det. Utan istället så behöver man igen undervisa dem i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Det här brevets mottagare var alltså inte nyomvända. Därför att författaren här till Hebreerbrevet säger att de borde ju egentligen redan ha varit lärare. De borde ha varit mogna. Men de är i behov av att man ännu framställer den här grunden för dem. Och det kallas då för mjölk. Det finns några andra ställen också som talar om den här mjölkmaten. Och dem ska vi titta på. Och vi kan ju förresten säga att Luther menar att kalla mjölken för barnatuktan. Och förr brukar man också säga att katekesen, Guds tio bud, troartiklarna och dopet och nattvarden och bönen, att det är barnaläran. Det är det som man ska lära sig som barn, och det är enkelt att undervisa, och det är enkelt framställt i korta stycken. Och det är det som man alltid behöver ha som grund. Sen, från det så kan man då bygga vidare på det som är mera invecklat. Och Luther sa alltså inte endast att det är barnaläran, utan han sa att det är barnatuktan. Han menar att den här första grunderna, det är lagen. Därför satte Martin Luther också de 10 buden först. Det ska man först läsa när man börjar undervisa i Guds ord och lära sig Guds ord. Man ska lära sig Guds vilja. Och det är lagen. Lagens ord till oss, vad Gud kräver av oss, vad han väntar sig av oss. Men det står också på några andra ställen om mjölkmaten. Och det första vi kan titta på, så det är första Korintierbrevet, 3:e kapitlet. Första Korintierbrevet 3. Från början. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Här i fortsättningen får vi exempel på den här kötsligheten. Precis detsamma som Paulus tar upp i början av första Korintierbrevet, i första kapitlet. En säger jag håller mig till Paulus och en annan jag håller mig till Apollos. Och där i första kapitlet finns det ytterligare jag håller mig till Kefas och så en som säger jag håller mig till Kristus. Det här är alltså stridigheter, eller det är partibildningar. Där man då följde en person istället för att lyssna på Kristi lära. Så då betonar man vilken människa man var lärjunge till. Vem man tyckte mest om, kanske. Vem man hörde helst på då han predikade. Någonting sånt. Och det här är kötslighet. Det här är barnasinne. Och vi kan titta på första Petrusbrevet 2. Första Petrusbrevet. Första Petrusbrevet 2. Kan också där börja från början. Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Här handlar det också om kötslighet. Det är såna här kötsliga synder som heter falskhet, hyckleri, avund och förtal. Kort sagt, all slags ondska. Och det är minsann sånt som hänga med en människa, varje människa hänger det med i större eller mindre utsträckning. Då man har sånt i sitt kött, så då borde man längta efter den rena andliga mjölken. I det här fallet är det inte i första hand lagen som Petrus avser, utan han avser här den undervisning som ger en korrigering till den här kötsligheten. Och för att vi ska ha en effektiv korrigering till den, så måste vi bort från oss själva till Jesus. Hos honom och hans förlåtelse från synden, så får vi den nya kraften, den nya människan, som kan leva på ett rätt sätt. Och det är det som Petrus avser här. Alltså det att få det elementära budskapet. Budskapet om syndarnas förlåtelse. Som säger oss att våra syndare är borta. Och som sen också visar oss på Kristi sinne. Så att hans sinne kan förklara med hjälp av lagen Guds goda vilja med oss. Så att vi på det sättet får en korrigering till det liv vi lever. Så här finns också lagen med på den delen med den här rena andliga mjölken. Och så kan vi också titta på bakåt till Efesierbrevet 4. Där har vi också en viss sån här anknytning till det här begreppet. Efesierbrevet 4, vers 14. Efesierbrevet 4 är ju ett kapitel som talar om andens enhet, andens gåvor och i synnerhet församlingens funktioner. De gåvor som Gud ger oss i församling och ämbete. Och det är det som man har talat om här i verserna 11-13. I 13 versen, i slutet av 12, så ser vi att det här utrustningen, då Gud sänder ämbete och kallar till tjänster, så det har till syfte att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Här ser vi också det här att strävan för en kristen är att växa i tron. Växa i kunskap. Och växa i, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Ja, det får vi väl nog säga. Dit når vi inte fullkomligt här på denna jord så länge vi lever här. Vi är alltid ofullkomliga här. Men strävan ska vara att vi ska komma närmare Kristus. Så att vi får större och större kunskap om honom och blir fyllda av honom. Och det här att bli helt uppfylld av Kristus så är ju självklart någonting mer än att bara känna till någonting om honom. Mer än en teoretisk kunskap. Det handlar om hjärtats kunskap, gemenskap med Jesus. Och så står det sen i 14 versen. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast till äran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleda till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Ett barn far hit och dit, för det har inte fullt omdöme. När en stark vind blåser så far det iväg med barnet, alltså så det är bildligt talat, kanske också bokstavligt någon gång. Och när man då tar den här bilden att det kastas hit och dit av vågorna och förs bort av varje vindkast till äran, så tänker vi oss en liten båt på sjön som inte förmår hålla stånd mot en storm då det blåser hårt, utan som bara far. Och det är också en bild av det här omogna barnet som i det andliga livet, i de stormar som finns i det andliga, inte förmår välja väg, inte förmår hålla stånd mot det onda, utan det måste skyddas och fostras och mogna. Och då ska vi som kristna växa till så att vi blir rustade att urskilja det som är villfarelse och istället hålla fast vid sanningen i kärlek. Och det här är också en viktig detalj, att hålla fast vid sanningen i kärlek. Båda de här sakerna behövs. Kärleken representerar livet, sanningen representerar tron. Vi ska inte spela ut det mot varandra. Det finns inte heller ett sånt liv, en sån kärlek som inte harmonerar med sanningen. Varje påstående att livet är viktigare än läran, det är en lögn. Därför att vi måste alltid vara samstämmiga. Ett sant liv, ett rätt liv i Guds fruktan kan inte föras separat från sanningen. Det kan inte gå emot sanningen, det som är Guds ord. Så det här är alltså syftet då. När vi blir helt uppfyllda av Kristus, håller fast vid sanningen, då driver vi inte hit och dit, utan då har vi mognad, kan urskilja det som är falskt från det som är sant. Och så ska vi ännu ta ett ställe. Och det är första Timoteus brevet 6. Första Timoteus brevet 6. Nej, förlåt, det var vers 6, men det är kapitel 3. Första Timoteus 3. Det här handlar ju om prästtjänster, en församlingslärare eller församlingsledare. I 6:e versen står det: han ska inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av dem som förtalar honom. det blir alltså ett extra strängt krav på en sån som kallas till en tjänst i Guds rike. Han ska inte vara nyomvänd därför att riskerna är stora. En nyomvänd är inte mogen på samma sätt som en som har varit längre med. Nu kan det ju vara så också att den som har varit längre med har blivit förledd och har gått hit och dit och inte har en klarsyn. Men den normala riktlinjen är den att i synnerhet den som ska vara ledare i Guds kyrka på jorden ska ha den här urskiljningsförmågan. Nu går vi tillbaka till Hebreerbrevet. När det står i 13 versen undervisning om rättfärdighet, så låter det ju lite märkligt. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Och då kan man ju fundera förstås att får man inte tala med en nyomvänd eller med ett barn om vad som är rättfärdighet och vår rättfärdighet inför Gud? Det är ju det som är det verkligt elementära. Man brukar tolka det här eller förklara det här på det sättet att i det här begreppet, det är ett helhetsbegrepp det här, undervisning om rättfärdighet. Där ingår hela den undervisningen som består i utkårelse, kallelse, det som man ibland kallar nådens ordning, rättfärdiggörelse, helgelse, vårt liv, allt det här som en helhet. Och när det gäller att dela lag och evangelium, som det handlar om då, så sa Martin Luther att den är en teologiedoktor som rätt kan dela lag och evangelium, som kan den konsten. Det är minsann inget för barn. Det är inte något lätt, utan det är verkligen svårt. Så det här är alltså den mognad som en äldre kristen, som en kristen som har varit med, behöver för att rätt kunna skilja lag och evangelium. Det är den här undervisningen om rättfärdighet. Och det är den fasta födan. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Judarna, de tänkte att ett barn kan inte skilja mellan gott och ont. Det är först sen när man blir vuxna som man har fått den konsten. Sen finns det också en indelning här som vi också ska se på ett annat ställe. I tre grupper av människor. Barn, vuxna eller mogna kristna och fäder. För det stod ju i 12 versen, ni borde ju sedan länge ha varit lärare. Jakob säger i sitt brev, inte alla ska uppträda som lärare, för vi ska få en desto strängare dom. Det är bara en del av de kristna som kallas att vara lärare. Det är alltså en verksamhet som förutsätter en större mognad än den normala mognaden. En större mognad och ett större ansvar. Barnen har vi redan avhandlat en del om. Och de vuxna, det är då den kristen som har lärt sig och som hela tiden förkovrar sig i Guds ord. Och som vill ha reda på och kunna skilja mellan det som är falskt och sant. Och när det gäller ett ställe till som det talas om det här så väldigt tydligt, så det är första Johannesbrevet. Första Johannesbrevet 2. Där är det från 12 versen som det finns några verser om det här. Första Johannesbrevet 2. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Det är ju inte riktigt samma indelning här som vi nu har försökt skissera enligt Hebreerbrevet. Barn kopplas till syndernas förlåtelse och det stämmer ju nog. Alltså det är de första grunderna. Sen står det om fäderna Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Från begynnelsen, det visar på treenigheten, det är att ni har lärt känna Gud i hans vishet. Den djupa kunskapen. Och ni unga män, ni har besegrat den onde. Ja, vi vet ju att det är ju inte de själva som har besegrat den onde. Men Jesus har besegrat, och när de håller fast vid Jesus så har de besegrat den onde. Och det här med att de har besegrat den onde, så betyder att de har en fasthet i Guds ord. Och där står det också senare, ni är starka och Guds ord förblir i er. Men om vi tänker på vad Paulus skriver i andra Korintierbrevet 12, där han säger, kraften fullkomnas i svaghet. När jag är svag, då är jag stark. Så vet vi att styrkan inte består i att vi är starka. När en kristen är stark, så är han det inte därför att han har kommit så långt på trons väg och har blivit så mogen. Utan när en kristen är stark, så är han det därför att han har kommit nära Jesus. Han behöver Jesus. Han kan inte vara utan honom. Han klarar inte av att kämpa utan Jesus. Utan det är bara Jesus, med Jesus med, som han överlever den andliga striden. Men då är han stark, för det är där kraften finns. Nå ja, det här får räcka om femte kapitlet. Det kan ju hända att det blir frågor sen kring det här också. Då går vi till sjätte. Och nu blir det min sanning riktigt lätt. Det tangerar först det som vi har varit med på, men det kommer lite saker som är lite överraskande. Jag tar först de två första verserna. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Därför, låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna. Jo, det är därför att Hebreerbrevets författare har förmanat till att inte råka ut för, att inte avfalla. Och han har förmanat att gå vidare från barnaläran till att bli stabil, till att inte föras hit och dit, bara stabil i tron. Och det är därför som man behöver föras vidare från de här första grunderna. Fast det på det sättet att ett barn i tron också har del i Kristi frälsning, i vissa ligen, för att inte det är ju någonting hos oss som ska förstärka det som Jesus har gjort i fråga om frälsningen. Syndernas förlåtelse är inte beroende av oss, hur vi medverkar. Och därför kan den inte vara beroende av om vi är svaga eller starka. Utan den har vi av nåd för Kristi skull. Det har också ett barn. Det har också en som är utan förstånd, så där till det yttre, som man tycker är enfaldig, brukar säga förr i världen. Men då en kristen far efter den här fullkomligheten, så då är det inte för att man ska berömma sig själv. Det är inte för att man ska få en fullkomlig helgelse, så att vi kommer in i någon helgelselära, att först då, när vi har lämnat bort synden, då är vi riktiga kristna. Utan det här är för att Gud vill det, att vi ska växa till och bli starkare, för att vara bättre tjänare. Och nu finns det sex saker som räknas upp här som går utöver grunden. Nej, förlåt. De sex sakerna, de är grunden. De hör till grunden. Låt oss inte på nytt lägga grunden med. Det första är omvändelse från döda gärningar. Och då vet vi ju att omvändelse eller sinnesändringen, att man vänder sig bort från synden och från yttre värdelösa gärningar, det är det första som man brukar mötas när man kommer i kontakt med den kristna tron. När en världsmänniska som inte alls känner till kristen tro börjar läsa Bibeln, så då möter man högst troligt en hel del bud där det står hur man ska vara. Och när man läser katekesen och börjar med Guds 10 bud, så gör man ju det helt konkret. Och då behöver man ledas till att se att det här kan jag inte hålla. Jag måste vända mig från att försöka hålla de här gärningarna. Eller försöka att hålla de här sakerna. Som man ofta gör kanske ganska länge. i en, ett första stadium. När man tror att man klarar mycket. Man måste vända sig från det här till frälsaren. Och det är det andra. Tro på Gud. Omvända sig från döda gärningar och tro på Gud. Det är den här andra sidan av omvändelsen. Och det betyder då att man istället för att vända sig till det som man själv sysslar med och lita på sitt eget, vända sig till Gud och se hur han uppenbarar evangeliet, vilken barmhärtighet, vilken nåd han ger den som vänder sig till honom med bön om förbarmande. Och det här är då en rätt förtröstan på Gud, alltså en tro, det vill säga en förtröstan, inte bara frågan om en yttre förståndsinsikt, utan att lita på Gud och se vad han betyder. Och det här ger också verkligen sen gärningar, de rätta gärningarna. Sen står det med undervisning om reningar. Och här har folkbibeln en not där det står annan översättning, dophandlingar. Och det står också i en hänvisning till kapitel 9, vers 10, där det står, liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar. Så det har översatts då här i folkbibeln undervisning och reningar, men i själva verket så är det precis samma innebörd som att säga dop i pluralform, märk väl. Om man säger bara undervisning om dop, då skulle man kanske tänka att det är dopet. Men det är inte det som det avser, utan det är dophandlingar, det vill säga sannolikt. Det här är inte något lätt att veta precis vad det är, och det finns olika utläggningar om det här. Men att som man tänker på proselytdopen när judar döptes när de blev, förlåt, när hedningar döptes när de ville omfatta den judiska tron. Johannesdopet. Jesus döpte också, det vill säga hans lärjungar döpte också med det dop som Johannes döpte med innan han hade genomfört sitt verk. Och det dopet var ett omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, till Jesus. För att komma till honom så behövde man låta döpa sig och vända sig bort från synden. Det här var en form av rening. Och så är det naturligtvis också frågan om det kristna dopet som man undervisar om. Men det här anses då också höra till de här elementära frågorna. Trons elementa. Och sen har vi handpåläggning. Och då kan vi ju fundera på när man la händerna på människor i Bibeln. Och det här det förekom ju särskilt vid insättning till ämbete. Profeterna, och ja, de smorde för det mesta med olja. Det står inte direkt att de la händerna på. Men i Nya Testamentet står det ju tydligt om det här. Att Paulus säger till Timoteus att han genom sin handpåläggning fick en gåva. Och det här praktiserades också i andra sammanhang, till exempel när Ananias mötte Paulus, Saulus, efter hans omvändelse, och då han ännu bad och kämpa, så la han händerna på honom. Och så gjorde man ofta också när man döpte i den första kristna kyrkan. Så gjorde man det när man sände på missionsuppdrag. Så gjorde man när man sände Paulus och Barnabas, så la man händerna på dem och fastade och bad. Sen la man händerna på sjuka. Och så fanns det en del välsignelseakter. Jesus välsignade ju också barnen. Han la händerna på dem. Det finns alltså väldigt många situationer när man använde det här med handpåläggning. Geselernas bibelverk säger att det här är en undervisning om predikoämbetet, det här handpåläggningen. Men det står nu inte så där tydligt. Det kan nog mycket väl vara allt det här andra också. Och så står det om de dödas uppståndelse och en evig dom. Det är de två sista. Och man kan ju fundera på vad det här har då med de här elementära sakerna att göra. Jo, det var väl sannolikt en del människor som förnekar uppståndelsen. Det står det i första Korintierbrevet 15. närmare bestämt den 12:e versen, att det fanns en del som förnekade uppståndelsen, så att ingen uppståndelse har skett. Nu var det här ett huvudstycke. Paulus undervisar väldigt, väldigt tydligt just där i första Korintierbrevet 15 om vilken betydelse uppståndelsen har, Kristi uppståndelse. Säger att han är förstlingen, sen ska vi också uppstå på samma sätt. Så han är oerhört mån om att slå fast att uppståndelsen är högst central. Men det hörde då till de områden där som man då räknar till grunderna att omtala och undervisa om att Kristus har uppstått. Kanske det är ganska lätt också så där ytligt sett att ta emot det, fast det förstås för förnuftet är svårt att tänka sig hur det går till. Och så hade vi då en evig dom. Den undervisningen så är ytterst central redan från början i en kristen undervisning. Att det finns en förtappelse och en salighet. Och att förtappelsen är öppen för oss om inte vi fäster vår tro till Jesus. Om inte vi har Jesus med oss vid den eviga domen, den yttersta domen, så går vi förlorade. Kommer en evig osalighet, helvete. Det här är någonting som är ytterst centralt och som tyvärr ändå är föremål för kritik och förnekelse. Och så är det ju också idag. Det är väldigt vacklande med undervisningen i folkkyrkans predikstolar. Väldigt få som tar upp det här och vågar nämna saken som den är. Att vi är verkligen illa ute om inte vi har Jesus. Att det finns en förtappelse. Så den eviga domen som då betyder att de som står emot Jesu frälsande nåd, Guds frälsande nåd i Jesus, kommer att gå förlorade, kommer att gå till helvetet. Det här är en sån här barnalära. Det är en grund som alla måste vara med om. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter, sägs det sen i vers 3. Ja, detta vill vi göra. Han menar ingalunda, nu får vi sluta med det här. Det är inte så att den här fortsatta undervisningen, den fördjupningen, skulle på något sätt vara en ersättning för den här barnaläran. Att man kan då överge barn, när man har gått igenom katekesen så kan man lämna det. Och sen får man börja med sådana här invecklade saker. Eller så att en präst eller en teologiedoktor som har forskat mycket och har lärt sig mycket kan säga att jag behöver inte barnalära mera. För jag kan nog det där. Det där hörde till ett tidigare skede i mitt liv. Men nu så sysslar jag med mera invecklade frågor. Det är helt lögn. Därför att varendaste kristen behöver alltid ha barnaläran och repetera det. Men för en mogen kristen ska man inte stanna där. Utan man ska gå vidare för att lära sig mera. Och det vill vi göra, alltså de här grunderna. Men sen vill vi också gå vidare. Sen kommer vi då till det som också som hör till det här svårare. Eller som jag sa redan från början att det är väl den svåraste saken här i Hebreerbrevet. Från vers 4 till vers 6 att börja med. Ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit. Dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Så här långt att börja med. Man har spekulerat verkligen väldigt mycket om vad det här betyder. Man har hämtat läran om synd mot den heliga ande härifrån, som vi också ska se på några andra ställen. Men det är som på något sätt mera utförligt framställt här än när Jesus undervisar om det. Det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan. Vilka det? Enligt en av tolkningarna så talas det här om kristna som faktiskt gått miste om frälsningen. Alltså det som går förlorade i allmänhet. Alltså alla dem, så där rubbet. Det är dem det handlar om. Enligt en annan tolkning så är det här ett hypotetiskt argument som Hebreerbrevets författare lägger fram för att liksom driva människorna att se risken för avfall. När han går igenom de här olika sakerna med idag, om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärta. Tar exempel från Israel om hur Israel har avfallit och säger att ni ska inte göra likadant. Då tar han till det här liksom som en storsläggan för att säga hur verkligen allvarligt det här är. Det kan gå så illa att ni inte får komma tillbaka om ni far vill. Det här är också en tolkning. Och sen finns det ytterligare en tredje tolkning som väl nog är den traditionellt lutherska tolkningen. Och det är att det här är helt enkelt en framställning om risken för avfall och att om man går tillräckligt långt i avfall och förhärdar sig, så förkortar man sin nådatid. Då har man inte längre en väg tillbaka. Då har man ställt sig utanför. Då har man förtrampat Kristi blod. Och den som förtrampar Kristi blod kommer inte till att vinna frälsning. En del har nu menat utifrån den här texten att ett avfall gör en ny omvändelse omöjlig. Och det här stred man om, eller åtminstone diskutera ganska mycket under den första kristna tiden. För att tänk på hur det var med de här förföljelserna. När de kristna samlades ihop, kastades för lejonen och rullades i kära och tändes på och brann som facklor. Inte var det något roligt det där. Om man skulle se det framför sig, så där går det med dig. Men om du säger att du inte längre bryr dig om Jesus, tar avstånd från honom, slipper du alltid det. Du är fri. Försök tänka er den här valmöjligheten. Och då kan vi förstå att många valde att avsäga sig Jesus. Jag vet inte hur många, hur stor andel. Kanske det inte var någon stor procent. För det var väldigt många som blev martyrer. Som gick raka vägen och inte kunde på något vis avsäga sig tron på Jesus. De visste det att denna tidens lidande betyder ingenting jämfört med den härlighet som kommer att uppenbaras. Men i den här valsituationen var det en del som svek. Det är helt klart. Och då frågar man sen efter en tid när de ångrar sig, kunde vara bittert ångerfulla för att de har svikit sin frälsare. Då frågar man, kan de komma tillbaks? Det står här i Hebreerbrevet. De som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse. Och så var det en del som, så sa man, svarar man på det här. Jo, men Petrus förnekar Jesus. Han var en förnekare. Jesus sa åt honom, när du har omvänt dig, styrk dina bröder. Och så efter det sa Petrus, jag ska aldrig förneka dig. Fast alla andra skulle göra det, jag ska inte förneka dig. Och så förnekar han Jesus. Han fick komma tillbaka. Och det vet vi att var giltigt, eftersom Jesus själv tog honom tillbaka. Det är ingen tvivel om det. Då sa man så här, det här går ju inte ihop. Därför kan Hebreerbrevet inte vara ett äkta brev. Det här är inte Guds ord. Det här är orsaken till varför en del kristna under den första tiden ifrågasatte om Hebreerbrevet kan vara med i den bibliska kanon. Det hade annars uppfyllt kriterierna. För det var apostoliskt. Det har vi gått miste om kunskapen, vem som skrev det. Men det var apostlarnas närmaste krets. Det pratade vi om i början när vi började gå igenom. Och det hade lästs som helig skrift i församlingarna. Men det var omstritt. Därför att en del menar att det här stället, så det går inte ihop med evangelierna och Jesu egen undervisning. Nu är den andra möjligheten här att man kanske misstolkade det här. Man kanske inte hade förstått hur Hebreerbrevets författare hade avsett. Menar han faktiskt att det för var och en som har levt i tro på Jesus och som har fallit, att det för var och en är stängt definitivt, omöjligt att komma tillbaka? Och när man då försöker jämföra det här med vad Jesus har undervisat och ser vad som står här, så kanske det ska gå att förstå. Vi ska gå till Matteus 12. Det finns tre parallellställen i alla synoptikerna där Jesus undervisar om syndbordet heliga ande. Så vi läser bara ett av de ställena. Matteus 12. När Jesus undervisar och gör kraftgärningar, så blir det en dispyt där hans fiender, fariseerna, vägrar acceptera att det är från Gud som han driver ut onda andar och gör såna här saker. Och så säger han i Matteus 12:31: därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som talar emot den helige ande ska inte få förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. Här verkar det ju som om Jesus menar det allvarligare att säga något emot anden än att säga någonting emot honom. Hur kan det komma sig? Jesus, anden, är personen i gudomen. Det är väl lika strängt eller lika farligt att gå emot Jesus som att gå emot anden som att gå emot Jesus. Och på den här grunden så har man sagt att här handlar det inte om att säga ett ord eller att göra någonting som skulle ifrågasätta den helige ande. Utan när man ser på det här som har hänt, att Jesus drev ut onda andar och fariseerna insåg att det var Gud som var med honom. Det är Gud som drev ut onda andar. Det var Jesus är Gud själv. De insåg det. Det var andens verk. De sa inte ett ord mot. De skymfade inte anden. Det var ingen hädelse mot anden i deras ord. Men det var ett förnekande av andens verk när anden hade uppenbarat för dem vad Jesus gör, vilken auktoritet han hade. Och därför brukar man säga att det som Jesus avser med synd mot den helige ande är att man förnekar, man förkastar andens verk. Och det är ju detsamma som att förtrampa det som Jesus har gjort. Det är det att man förkastar Jesus. Inte vill ha med honom att göra. Det är dess anden förhärliga Kristus. Anden för oss till Kristus. Om vi förkastar honom, då förkastar vi andens verk. Då hedrar vi anden. Och då blir ju frågan den, vad betyder det här då att de som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan? Det här är starkare ord än man i de flesta fall brukar använda om en kristen tro. Det här är en framställning som Bo Hjerts förklarar så här. Jag ska citera lite från hans kommentar. Man bör lägga märke till att det inte sägs att den avfallne inte får komma tillbaka. Det heter att det inte går. Det är frågan om en omöjlighet som bottnar i hans eget väsen. Och det där att det inte går, det var så där långt var det bara Bo Hjerts. Jag trodde att jag hade citerat lite mera, för att han hade också sagt något om det där just var tagit emot ljuset. Han sa det nämligen att det är frågan om en så stark manifestation av anden i en kristen person att det enda som kan utestänga honom från, som kan göra att han inte tar emot och det här, och tror det som anden undervisar, det är att han med berått mod förnekar den övertygelse han själv har. Han har en sådan djup övertygelse, han har en sådan inställning att han med berått mod, trots det så förnekar han med berått mod det som han har som insikt. Och i det fallet så är det frågan om det som vi kallar förhärdelse. Det är alltså det att man har avskärmat sig, man har själv kapat förbindelserna. Och i en sån situation så är det inte något hopp. Därför att för att det ska finnas något hopp så ska man lyssna. Så ska man låta höra det som kallelsen bjuder till, nämligen omvändelse. Johannes, i första Johannesbrevet 5 så använder han också ett uttryck av det här. Nämligen att be för den som syndar. Första Johannesbrevet. Kapitel 5, vers 16. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, ska han be, och Gud ska ge liv åt honom, och dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man ska be för den. Och då avser Johannes tydligen just det här, synden till döds, det vill säga de som då redan, det som har kapat, som har avskärmat sig. Men hur ska vi då veta om en har begått en synd till döds? Ja, där brukar man ge ett råd. För det finns lätt, det är mycket stor risk att man råkar i förtvivlan på den här grunden. Man upplever att man har förrått Jesus, att man har förnekat honom. Man gråter över det. Och så frågar man, finns det något hopp för mig? Eller har jag gjort den här synden och det är omöjligt att på nytt bli omvänd? Då ska vi veta att det finns åtminstone en sak som kan sägas där och ska sägas. Och det är att den som har begått den här synden har ingen ånger. Den som har begått det, den som har en ånger, den som har anklagat sig själv och som söker hjälp, har minsann inte begått den synden. Det är helt säkert. Och då ska vi också vara väldigt försiktiga med att börja tala om att någon har begått synd mot den heliga anden. Det är oerhört allvarligt, sådär själavårdsmässigt. Det finns nämligen omvändelse som från avfall i normala fall. För då tänker vi på Petrus. Petrus han avföll och Jesus sa, när du har omvänt dig, styrk dina bröder. Han hade vänt sig bort från Jesus, han var avfallen. David hade avfallit, fallit i svår synd. Han föddes på nytt. Och sen har vi också ett ställe i Jakob 5 som visar samma sak. Jakobs brev, 5 kapitlet. Vers 19 och 20. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälsar hans själ från döden och överkylar många synder. Alltså, det är någon som har kommit bort från sanningen. Och det är ju just det som det handlar om. Att ha avfallit. Om någon för honom tillbaka så har han frälst hans själ från döden. Det är alltså möjligt att föra en avfall till omvändelse. Vi ska bara säga något lite kort om de där följande verserna här fram till vers 12. Från 7. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda av dem som den brukas för. Den åkern får välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Det här är ju egentligen bara en illustration till det som har undervisats här tidigare. Och det kan sammanfattas med att ett gott träd bär god frukt, ett dåligt träd bär dålig frukt. Det syns alltså på frukterna hurdant trädet är, om det är en människa som omvänder sig, som kommer till Jesus och som på det sättet omvänder sig, så då bär han också god frukt. Men en sån som avfaller så bär törnen och tistlar. Och sen det sista. Men när det gäller er, ni älskade, är vi övertygade om det bästa, vad som hör till er frälsning, fastän vi talar på detta sätt. Ty Gud är inte orättvis så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följa dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Här ser vi att det inte på något vis är så att mottagarna är förskjutna. Även om Hebreerbrevets författare använder så starka ord och så allvarliga förmaningar åt dem. För han säger att vi är övertygade om er, ni älskade. Och fastän vi talar på det här sättet, fastän vi har varit så stränga, så är vi övertygade att ni har nog bevarat er tro. För vi har sett vilken kärlek ni har visat då ni tjänade i heliga. Alltså här är det också frukten som vi ser av trädet. Men vi strävar efter, vi vill att ni ska visa samma iver, var och en av er visar samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Det här är ett uttryck som är mångtydigt, tvåtydigt åtminstone. Det står ju också i det här. Nej, det stod inte här. Det var Gert som hade det. Att det här ordet full visshet, uttrycket full visshet, det kan också översättas uppfyllelse, pleroforia. Så det betyder att man kan översätta att bevara ett orubbligt hopp på samma sätt som bevara full visshet i hoppet. Och man kan också översätta se fram mot uppfyllelsen av hoppet. Och när det gäller vissheten och trons visshet så kommer vi att tala en hel del om det i 11 kapitlet. Där finns ju trons definition i första versen. Och sen, där ingår också ett starkt mått av visshet. Och sen då trons hjältar. Som 12 versen också hänvisar till. Så att ni inte blir tröga utan följa dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Här finns i den här framställningen tydlig spänning mellan lag och evangelium. Det finns lagen, varningarna för avfall och det finns evangeliet med frälsningen och frälsningsvissheten. Och här är det dags att sluta. Vi gick ett par minuter över likväl. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.